A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vissa människor tycker man ju väldigt mycket om, som man har nära sitt hjärta och i perioder, långa perioder, har haft mycket i sitt liv. Och sen händer saker i livet som man inte ses lika ofta, och då får man ju ett längt. Och då såg jag till att du fick komma hit till podden, Kristina. För jag har liksom, vi pratar ju i telefon, men vi ses inte ofta längre. För att vi inte spelar in poddar hela tiden. Så att, välkommen hit!
Tack så mycket! Det känns som att allting är som det ska vara. Vi träffades ju, vi hade nog inte träffats så mycket om vi inte hade poddat tillsammans förut. För att vi har så mycket i jobbet på olika sätt. Så därför är det nu extra kul när vi ses. Och jag älskar våra morgonsamtal. Och jag är så glad för att vara här.
Ja, men det är underbart. Och du är supervälkommen. Och jag vet att när jag har frågat mina poddkompisar, vem vill ni att jag ska ta in, så är du en av dem som man absolut längtar mest efter. Så att jag vet att det inte bara jag som har ett längt, utan även poddkompisarna. Och jag håller med om våra morgonsamtal. Det är så kul. Jag var ju i Spanien, och då märker jag hur du så här, när kommer du hem? Ja. Det är fel rutiner. Exakt, nu. Ja. Jag går inte upp lika tidigt. Nej. Så då tappar vi rutinen. Ja. Jag har en lista. Ja, jag har punkter. Ja. Vi måste prata. Ja.
Det var så mycket som hände då. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men det var så här mycket som typ det här med vi pratar om typ det här som hände på Oscarsgalan. Vi pratar om hur man beter sig där. Vi pratar om värderingar. Vi pratar om kriget. Vi skvallrar. Har du hört det där? Och så har jag hört någonting. Nu måste jag prata med någon. Och så finns hon inte där, utan då ligger hon och sover i Spanien.
Exakt.
Det är väldigt opraktiskt.
Ja, men nu kan vi catcha up.
Ja, nu kan vi catcha up. Ja, precis. Men det är det också som är med våra morgonsamtal, att det är ingenting för någon annan.
Det stämmer.
Eller hur?
De är våra.
De är våra, precis. Mm. Men, och sen så hade jag ju, alltså, du fångade ju mig när jag ramlade ihop här för några månader sedan. Och det liksom är, man ska se till i sitt liv att ha, eller se till, man ska vara rädd om relationer som den jag har med dig. Och det har jag inte alltid, jag har väl misshandlat den en gång, tror jag, när jag inte riktigt kände mig trygg, och så blev det så här. Och sen så, men just en sån relation som vi har är ju en sån som man hittar tillbaka i, för att det ligger liksom ett spår utav kaksmulor så där som man kan ta sig tillbaka. Och därför är det heller inte så konstigt för mig, trots att vi inte hade pratat på ett tag, att ringa dig och säga att nu har jag drunknat. Och du är så där liksom bara, jag kommer. Det är såna relationer måste behöver vi alla ha. Mm. Och sen också viktigt att man förstår att man kan vara en sån för någon annan också.
Mm.
Så att det inte bara, alltså du fångade upp mig där och så så gick vi. Och du sa till mig så här, nu ska du bara älta. Och så får man göra det. Det var rätt så skönt. Eller det var en räddning. Det var det. Så att, jag vet inte. Det spelar ingen roll hur många gånger du åker till Spanien. Eller hur långt bort du åker. Eller hur mycket som händer. Utan jag kommer alltid att ha någon form av armkrok med dig.
Ja, och det är så ömsesidigt.
Ja, fast jag känner aldrig att jag kan vara någon för dig. Det har vi pratat om.
Ja, och det stämmer ju inte.
Nej, men jag vill ju gärna hjälpa. För jag då vet. Förstår jag. Ja. Då förstår jag.
Ja, men och jag tänker att du var inne på någonting som jag verkligen vill förtydliga vikten av. Och som jag tror att man kanske inte alltid tänker. Just det här att när vi då sågs, när du verkligen... Bara, det var så mycket smärta liksom. Och att du då ville så här, ja, fast jag förstår. Och nu behöver jag, du försökte liksom lösa det. Och jag bara, nej Kristina, fy fan. Det här är vidrigt, det är smärtsamt. Och du ska älta nu. Mm. Så nu kör vi. Mm. Nu bara kör vi. Älta. Så att just det här vikten av att tillåta sig att liksom få ur sig allting och inte... intellektuellt försöka styra en förlust, en sorg, en besvikelse, utan ut med det. Och sen kan man, när man är redo, vara klok. Men ibland så tvingar vi oss själva till klokskap innan känslan är med, och det blir inte rätt.
Nej, och det förstår ju jag, men det är ju en... Ja, nej, jag ska inte säga vad det är. Jag kan bara säga vad jag känner. Det är ju som att kliva ut på is som inte säkert håller.
Mm.
Att få lov att älta och inte vara duktig. Okej, det här nu, hallå, det är krig i världen. Skärp dig. Eller här går jag med Mia. Hon har haft rätt mycket mera än det här. Så alltså, nu är det bara bit ihop och så lär dig ta upp alla verktyg och du vet så. När du sa det där under våran promenad, att nu ska du bara älta. Då var det som att man liksom... Ja, men du vet... Jag får sådana bilder i huvudet. Du vet när man liksom känner att man mår illa. Och så alltså man har maginfluensa. Och så får man kräkas. Det är så skönt att kräkas. Man ligger på knä på toaletten. Och så kräks man. Och kräks. Det var så skönt. Och det var liksom nästan som... att du gav mig tillåtelse. Alltså det låter konstigt. Jag kan ju göra saker fastän du inte säger okej. Men du gav mig liksom när vi gick där tillåtelse att du behöver inte vara duktig nu. Utan bara vara ledsen. Mm. Kom igen. Visa nu och berätta allt. Mm. Och så fick jag ta de här. Du vet. Och det. Och så. Och det var väldigt skönt.
Ja, och sen också det här att. Det tror jag är viktigt att ha. Att det finns ingen... jämförelse i smärta. Nej. Alltså att säga till sig själv att det här är ju ingenting för att det är så många som har det värre. Och att på så sätt inte tillåta sig, det på något sätt trycks undan någonstans. För det är ju skillnad på att fortsätta 7 år senare och då hålla kvar vid ett ältande som hämmar än att faktiskt gå vidare till sorgen.
Mm.
Och att dela med det och acceptans och vad det nu än kan vara.
Mm.
Och att faktiskt få ur sig den. Och just det här att inte tänka eller tillåta sig att min erfarenhet då av olika förluster som på pappret kan se smärtsammare ut. Det enda bra med det är ju att jag inte blir rädd.
Mm.
Och det tänker jag att man kan tänka på med de personer som har varit med om det. Undvik inte en sån person när du har smärta. För de är rustade. De förstår mekanismerna. De har, och ingen person som jag känner som har gått igenom och kommit ur tunga saker dömer andra för att det är litet och smått. Nej. Tvärtom så förstår man att det här är en process. Den sorgen och smärtan som en person går igenom är lika smärtsam som en mer dramatisk smärta. Så att inte validera, jämföra eller fördöma. Så att personer som har gått igenom mycket, våga prata med dem. För de blir inte rädda och förstår att det inte går att fixa. Och det är väl det. Jag blir inte rädd för att du är på väg att drunkna. För jag vet att du kommer klara det här. Ja. Och jag vet också att man behöver få ur sig med någon som inte skräms av hur jäkla ont det faktiskt kan göra i livet.
Nej, det när du säger det, precis så. För när vi gick där så gick du ju, du fortsatte liksom. Det var ju inte så här att, som i mitt huvud, i min fantasi, att nej, alltså nu orkar jag inte höra på det här längre. Nu går jag här. Vi ses, jag måste hem. Jag har så mycket att göra. Du liksom höll ut. Och jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt hur jag hade klarat den dagen annars. Alltså, det är klart att jag hade gjort, men jag skrev ju om det här på Instagram. Och så skulle jag försöka skriva om vad som hade hänt. Och då så var det någon, och jag skrev liksom lite att jag vill inte skriva för mycket, utan mer att, alltså ibland blir det så här, och man måste få vara ledsen och så vidare. Och då var det någon som skrev till mig, jag minns inte alls vem det var, men det var någon som skrev en kommentar att hur är det med dig? Och då skrev jag tillbaka, jag känner mig lite vinklippt. Och då skrev den här personen, då måste du ha gjort någonting som krävdes väldigt mycket mod.
Vad fint!
Jag vet, jag började gråta nu när jag tänker på det. Och det var så här bara, ja just det, det har du rätt i. Hon skrev liksom inte, stackars dig, utan så här, då måste du ha gjort någonting jättemodigt.
Och det där är skillnaden mellan medkänsla och sympati.
Är det?
Ja, man skulle kunna säga att ett sånt bemötande är medmänskligt.
Ja.
Inte så här, nej stackare, hur ska du klara?
Nej,
förstår du?
Ja.
Det är att ställa sig ovanför eller så. Att vara medmänsklig är att gå bredvid.
Ja.
Men också tro på personen och förstå livets komplexitet. Och det du valde att göra här som var så modigt var att du valde att bara liksom släppa in en annan person i ditt liv. För jag tänker att poddkompisarna som inte vet nu, de undrar, vad var det?
Mm.
Och du valde att gå all in emotionellt.
Ja, inte direkt.
Nej, men...
Jag träffade en man, och jag kommer inte att prata om honom. För jag ska prata om mig. Nej, men alltså... Det var, alltså jag kände att det här är liksom, nej, det är så lugnt och fint. Och sen så trillade jag ju dit. Och jag blev ju förälskad i honom. Och en morgon hemma hos honom så sa jag det att, det är ändå 3 månader. Så vilken väg känner du för? Och med allt han hade gjort så kände jag att det är ju ingen... Det är en självklarhet att det är... För han var så bra. Det är en självklarhet så. Och då säger han att jag vet inte. Och då gick jag... Så att jag bara sa att det... Och jag kan känna så här att jag hade kunnat stanna. Jag hade kunnat göra det. Men det som vår kompis Petra, hon sa, då hade du stått där och spelat golf igen. För att jag hade kunnat stanna, och så hade jag kunnat säga, men vadå? Är det någonting som... Är det något vi kan... Men nej. Om jag är i en... Alltså i en relation, om den andra säger, när man frågar en sån sak, jag vet inte, då går man.
Eller så här ska jag säga, det beror på vem man är och vad man klarar. Ja. För det som är det coola här är att du visste, och det är det som blir som bra symbol, då kommer du stå där och spela golf. Det betyder, då kommer du börja försöka anpassa dig,
exakt.
Tappa bort dig själv och bara hela tiden försöka vara sådär. Och
för, för att få den här känslan som jag älskade att vara i.
Och det är ju att tappa bort sitt livsrum.
Ja, exakt.
Och det kan man ju göra på många sätt för att en partner försöker kontrollera, men också för att man är villig att anpassa sig och kompromissa, och att relationen är så viktig för en så att man är beredd att liksom tappa sig själv. Och istället då för att det blir en kärleksfull kompromiss, vilket alla relationer kräver, så blir det, jag är rädd för att inte få vara kvar. Så därför, så att motivet till det är inte lust och tillit utan rädsla. Och där tappar man sig själv. Och en person då som tänker att, nej, men jag ser att min partner är lite rädd. Mm. Och därför säger jag vet inte. Och det skrämmer inte mig. Så att jag kan vara lite cool i det här. Mm. Så skulle någon kunna ha reagerat och klara det. Men den kanske också hade sett att så här, fast man kan vara rädd väldigt länge. Och det vet jag inte om jag riktigt orkar vänta in.
Nej, precis. Och jag vet ju också att hade jag varit kvar den där söndagen, så hade jag varit kvar ytterligare kanske en månad. Och då hade jag ju, då tror jag det hade gjort ännu mera ont. Så att på något sätt så kändes det som att jag var tvungen att rädda mig själv för att inte bli mera ledsen. Men jag saknar honom jättemycket. Jättemycket. Men nu vet jag ju också att jag kan. För jag har ju, jag vet, jag sa det till honom vid något tillfälle. Det här är den första relationen jag har haft sen separationen. Jag har ju haft, nu det blir, låter jättehemskt, men jag har ju haft en 4-5 killar som jag har haft sex med. Och du vet, det är så här, frilansa lite granna. Och det är så otroligt befriande. Det är fina män. Alla har varit singlar eller mellan någonting. Och vi har varit så här, okej, ska vi ses? Skitkul, kom över. Och sen, hej då, vi hörs på telefon, sms, puss och kram, tack. Eller någonting sånt. Så det har liksom inte gått någon nöd på mig. Men jag har aldrig släppt in någon. Och nu gjorde jag det. Och då har jag kommit på att jag kan.
Ja!
Och jag har kommit på att jag vill inte ha såna här engångsgrejer längre. Utan jag vill ha någonting annat. Jag har ju börjat blogga och då frågade de mig, de som jag bloggar hos, och frågade de mig, vad har du för planer för 2022? Och då så sa jag det. Det bara kom att bli kär. Jag ska bli kär. Så känner jag. Mm. Så att jag kände liksom att gud, jag har klarat det här. Jag är lite så här, woohoo. Och efter det här, och kanske lite grann för att fly eller för att få någonting annat att tänka på. Och att fly behöver tycker inte jag alltid vara dåligt.
Absolut inte.
Eller?
Nej.
Nej. Och nu flyr du från det här. Nej, alltså, vet inte. Om man inte vill ha handen i matberedaren så kan man ju ta upp den. Och liksom, man kan ju göra andra saker. Förstår du? Det är ju fly. Alltså, så att han som jag dejtade då, han tyckte ju väldigt mycket om att åka skidor. Och jag sa, nej, det är inte min grej. Det är inte min grej. Aldrig varit. Alltså, verkligen inte. Och snö, hatar snö. Och sen då när jag bestämde mig för att jag skulle gråta i 4 dagar, tror jag. Och så gjorde jag det. Och sen så sa jag, nej, nu måste vi. Och så tänkte jag så här att, men varför tycker jag inte om skidor? Och då hade jag, man får ju mycket tid att tänka, vilket jag gjorde. Så kom jag på att jag vet ju att det är för att jag fick höra, du åker lite tokigt hörru, det ser lite klantigt ut när du åker. Och så jag lärde mig att det där är ingenting som jag tycker är kul. Så då bokade jag en resa till italienska Alperna, 4 dagar. Och hyrde utrustning online, boka hotell, flyg, bara tjopp tjopp. Och sen satte jag mig på flyget och åkte. Och hade bokat skidlärare. Och jag kom där på och jag kände mig och jag tänkte så här, alltså vad gör du? Varför utsätter du dig för det här? Där går det ner i den här italienska byn då, så går det liksom fräscha, flashiga människor. Jag har gråtit hela natten, typ kommer ut helt svullen. Tack för att det finns glasögon som man inte ser igenom och du vet sådär. Och så ska jag gå då till den här skidläraren. Och du vet när man känner så här bara att nu skrattar de åt mig. Men jag tänkte, det är ingen som vet vem jag är. Jag är helt själv. Så att jag, ja är det dig? Ja det är jag, det är mig du ska dras med nu i 3 dagar. Sa jag. Vi får ta upp dig i barnbacken. För att se, var är du någonstans? På en skala från 1 till 10? Ja, 3. Sa jag. 4 kanske. Och jag kände liksom bara, suck, en turist till. Så tog han upp mig i barnbacken. Och förnedringen är ju total. Här är jag, jag känner mig helt ensam. Det enda jag längtar efter är att den här mannen skulle vara med mig. Att vi skulle göra det här tillsammans. Och jag skulle kunna så här bara älta runt det, gegga runt så här liksom. Och istället så står jag i en barnbacke på ett rullband och åker upp i snigelfart med en skidlärare. Och på vänster sida så sitter det par och fräscha människor och dricker vin och äter liksom hamburgare. Ja, och så kommer jag upp i barnbacken och det är inte ens en backe, det är liksom en sluttning. Och så säger jag, åk då, säger han. Och så åker jag. Och så efter halva backen då så kommer han ikapp mig. Och så stannar han, sladdar upp framför mig och så säger han, du är ingen trea. Du är ju, och så säger han någonting på italienska som man, eller jag kan säga det, va fan coolo, det betyder alla jättefula saker. Så säger han så här, du är ju minst en sjua, nu åker vi upp. Och där började, alltså ja, där började en sån jävla personlig utveckling som bara inte går att få på något annat sätt än att utsätta sig för det absolut värsta man kan tänka sig. Så att vi åkte i 3 dagar. Vi hade så kul. Han var sådär liksom efter ett tag. Kristina, det sitter i ditt huvud. Sluta tänk! Sluta tänk, han sa det hela tiden. Och han hade så här, han skrek åt mig i backen. Don't think. Det är jättelätt att säga, okej, jag slutar tänka. Det går ju liksom inte. Så då kom vi på att då skulle jag varje gång som jag tyckte att det var svårt så skulle jag tänka på pasta. Så då rabblade han massa pastarätter. Du vet så här, pasta carbonara, du vet så här, han skrev risotto, du vet så här, han skrev kan i backen. Så när jag var klar och åkte hem så sa han att nu är du en 8. Möjligtvis en 8,5 sa han. Mm. Jag kunde åka lift. Jag ramlade inte någon gång. Och jag åkte hem och jag insåg det att för att utvecklas, för att bli tryggare i sig själv, för att bli lyckligare, för att må bättre, för att få bättre relationer, för att funka bättre i jobbet, för att kunna ta vara på varenda dag, så måste du göra någonting som är obehagligt.
Och det är det som är att vara modig nog att visa sig sårbar. För det innebär ju alltid en risk.
Men varför förstår jag allt så sent?
Fast det är inte sant. Nej, men det är inte sant, för jag tror att du har förstått det.
Ja.
I olika situationer, i olika sammanhang. Men nu fick du det på riktigt känslomässigt förståelse för det.
Ja.
I något av det för dig svåraste.
Ja.
För någon annan så står hindren inte relationellt. Utan de kan stå i...
Hur menar du då?
Ja, men de kan handla om att de sätter den här liksom spärren för sig själva som du då har satt att jag har inte varit redo för att öppna upp liksom relationsmässigt. Nej. De hindren kan du ha i karriären. Beroende på var dina liksom blockeringar sitter. För dig, så jag tror att om man tittar på dig utifrån och ser allt du gör och hur du tar dig fram och du provar nya saker och du fortbildar dig och du gör massa saker, så kan man ju missa att det finns liksom gränser som du inte fram tills nu har gått över.
Mm, ja.
För att vi jämför oss. Ja. Och det är ju för att människor kanske har längtat efter att våga stå på en scen till exempel. Mm. Och då tittar de på dig och tänker, gud vad hon är modig.
Mm.
Och det är du. Men det mest läskiga för dig var ju att öppna upp emotionellt.
Ja, det var det.
Ja.
Det var det.
Och också att då se när du har tillåtit dig att liksom vara i den här sorgen. Som ju inte handlar om den här mannen nödvändigtvis.
Nej.
Utan om dig jättemycket.
Ja.
Så bestämmer du dig för att nu ska jag våga göra något som jag har hindrat mig själv ifrån. Jag har begränsat mitt liv. Någon sa att jag åkte skidor fult. Alltså dömer jag ut hela skidvärlden, snö och kyla. Och allt liksom, kom aldrig hit.
Nej.
Och det är ju en sak att välja bort saker för att man inte tycker att det verkar så intressant eller kul. Eller man inte har ett längt. Men att göra det för att man har fått höra. Alltså jag vet, jag coachade en kvinna för jättemånga år sedan, precis i början, som älskade färgen lila men aldrig köpte lila kläder, fast hon ville det och hon sa det. Och så sa jag så här, fast varför köper, nej, då var det någon när hon gick i fyran som hade sagt att hon är ful i lila.
Nej.
Och det har hon då, trots att verkligen ingen människa älskar nog lila mer än hon av de jag har träffat i mitt liv.
Nej.
Och jag bara, fast vet du, nu tror jag vi köper oss en lila tröja. Och så bara bestämmer du för att du har den. Och så om det nu kommer någon ny och säger, du passar inte i den där, det skiter jag i. Jag tycker att tröjan är fin.
Ah.
Hade jag liksom rustat henne med att säga.
Ah.
Det var självklart ingen som sa det.
Nej.
För det var väl så att hon hade en fin lila tröja som någon när hon gick i fyran var lite avundsjuk på.
Ah.
Och därför sa, du är ful i den. För att hon då, så som barn kan vara, fantastiska och jättetaskiga. Och det är så intressant det här, hur vi kan begränsa oss i märkliga saker.
Ja. Det är ju precis det här du säger. Man har fått höra att det där är inte. Man har fått höra. Och då är det det som på något sätt ska vara tongivande. Eller som ska vara vägledande. Och att okej, jag fattar att om man gör då så. Som att man köper en lila tröja. Eller att man åker skidor för att se. Tycker jag verkligen att det här är tråkigt? Och är jag så här liksom klantig när jag åker? Jag tror att jag mera har känt att, eller jag har inte fattat att jag kan utsätta mig för det. För att utvecklas eller för att bli tryggare eller för att må bättre, må så mycket bättre med mig själv. Alltså det går inte att förklara hur man tycker om sig själv när man gör en sån, när jag gör en sån, inte man, när jag gör en sån sak. Men nu är jag lite mer så här, nu ska vi se vad jag kan utsätta mig för mera.
Ja.
För jag vill gärna utvecklas lite till, för det här är lite spännande.
Ja.
Och jag frågade, vad så roligt, jag var på ett ställe här för några veckor sedan. Och så sa jag så här, för då brukar jag fråga så här, hur många vill utvecklas? Och då är alla så här, ja, jag vill, ja, vad kul, vad kul. Och så brukar jag säga, okej, och hur många vill förändras? Och då är det så här, nah, tack, jag tar nog gärna utveckling utan förändring. Tack, jag har det så bra som jag har det. Och då börjar man liksom prata om det lite så. Men det var så roligt. När jag frågade den här arbetsgruppen, världens finaste arbetsgrupp. Alltså jag blev förälskad i dem. 80 stycken i alla möjliga åldrar och varianter. Och så säger, hur många vill utvecklas? Alla bara, ja, ja. Och så är det en kille, nej. Va? Vill du inte utröra? Nej, jag har det bra som jag har det. Och jag tyckte det var så befriande. Man behöver inte, verkligen inte, behöver inte utvecklas. Han tyckte att han var, ja, varför det? Jag har det bra. Och han var så där, han var så söt också. Så han var liksom så här, för jag avslutade den där dagen med att de skulle få berätta någonting som de var väldigt bra på. Och jag insåg att det här är alltså 50% av det här gänget har aldrig pratat om vad de är bra på. För de är starka, tysta killar liksom. Som... Och då säger den här killen så här, vad är du bra på? Jag är bra på att skjuta älg. Och han, ja, det är han. Och jag tycker det är så befriande att liksom vi behöver inte utvecklas, men om vi ska utvecklas så måste vi göra någonting som inte är som det var igår.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men nu när vi ändå är inne på det så vill jag passa på att säga, för du är ju en av Sveriges absolut bästa föreläsare, så är det ju. Jag är så stolt, för jag känner jag har varit med på resan.
Är det någon som har varit med på resan så är det du. För att du minns och jag minns, vi kommer aldrig glömma när jag kom upp till dig på Arbetargatan. Och jag ville ut och det började, det var ju du som, du serverade ju. Jag började ju föreläsa i skolor gratis, eller för det måste man. Man måste börja. Och jag körde ju runt där och hade så här 3 föreläsningar per dag liksom, med 200 ungar i 3 olika tillfällen i 90 minuter per gång. Då får man fan jobba för det. För att de är inte så väluppfostrade på det sättet. De är väluppfostrade, men alltså, om de inte tycker att det är kul, då går de därifrån. Och sen så gav du mig jobb, för du fick in så mycket förfrågningar. Kan du, Mia, komma och föreläsa i skolan? Nej, men Kristina kan komma. Så att jag fick ju mycket jobb. Och det är ju precis. Tack. Jag har sagt tack.
Du har sagt tack jättemånga gånger. Och sen har det varit så spännande, för att jag har fått följa dig i de här utvecklingsskedena. Liksom, och jag vet någon gång när jag sa till dig så här: Kristina, det kommer bara bli roligare och roligare. För ju skickligare du blir på hantverket, de här nyanserna som kanske inte alltid publiken märker, men när man dansar där uppe, när man inte behöver tänka och vara i huvudet utan bara fritt från hjärtat, och eftersom du också är den som står där uppe för att ge, inte för att alla ska applådera dig och säga att du är duktig, så är det den motivatorn. Så jag visste att du kommer få uppleva det här som jag upplevt. Och så kommer jag ihåg när du då sen kommer: jag fattar nu! Nu är det! Jag förstår! Och när du sa det så tänkte jag, va? Jag vet inte. Att det kan bli roligare, det förstår jag inte. Men så sa du det. Du bara, jag fattar verkligen nu, för just det här med nyanser och så. Och då vill jag passa på nu. För du har ju några öppna i vår föreläsningar. Du ska till Kalmar först. Vilket datum är det?
Kalmar den 27 april. Piteå den 11 maj. Enköping den 17 maj. Och Malmö den 18 maj.
Och det här är på kvällstid. Det börjar klockan 18. Mm. Och det är ju faktiskt Talking Minds, talarförmedlingen, som jag driver ju, som arrangerar det här med stolthet. Yes. Så är ni intresserade, ni vill inte missa det här. Har ni lyssna på Kristina förut så vet ni att det vill man göra igen. Och ni som inte har gjort det, gör det. För lita på mig. Jag säger att Kristina är en av Sveriges absolut bästa, och det stämmer. Och då är det ticketmaster.se som man kan hitta biljetterna. Så har vi sagt det. För jag vill verkligen passa på att säga det. Jag är väldigt stolt över att vi gör det här tillsammans. För du är magi.
Jag kände ju lite grann jag ville göra någonting som inte är så arbetsrelaterat. För att alltså föreläsningen som blir liksom, det blir ingen föreläsning, det blir mera så här, det blir gapskratt mera. Och lite så här bara, oh shit, vill jag ha det. Den heter ju Värsta lyckan. Och jag kommer prata om alla de i olika faser i livet som jag relaterar till, hur vi letar efter lyckan. Alltså, hur blir man lycklig? Alltså, hur mycket förstår man inte när man är 23 år att du kommer aldrig att få så här fast hud igen? Du kommer aldrig att vara så här fin i huden. Du kommer aldrig ha en sån snygg kropp igen. Någonsin. Och då när man är 23 eller 25 år, då går man ändå på dieter. Alltså vin- och äggdieten, vem har inte gått på den?
Exakt.
Eller grapefruktdieten. Jag satt och åt grapefrukt i, alltså vad fan? Och sen då så man fortsätter liksom och sådär och så blir man lycklig för att då, man får barn. Då blir man lycklig. Nej, det visar all forskning. Människan blir inte lyckligare barn. Alltså det är massa sådana här saker. Och jag kände det lite grann när alltså det här med åldras. Jag stod på bussen och då är det en, och jag står faktiskt och tänker på när jag ska ligga nästa gång. Alltså för att jag då skulle ha en dejt liksom. Jag tog och tänkte på det. Vad jag ska ha på mig, vad jag ska käka för någonting. Och då är det en ung människa som sitter ner, som frågar mig, vill du sitta? Alltså, jag står och tänker på att jag ska ligga och så kunde någon som frågar mig, vill du sitta? Alltså, krocken i huvudet. För att jag känner mig ju som 28. Och där sitter en liten snärta och tänker att här står en tant som är 73. Det måste vi prata lite grann om.
Sa du, gud vad det hade varit roligt om du hade svarat, nej, jag vill ligga.
I den bästa av världar. Eller när, och det sa mina döttrar, Karin och Sara, sa ju det för några år sedan. Mamma, du måste förstå att vi har börjat prata om vad vi ska göra med dig sen. Vad då göra med mig sen? Ja, när du blir gammal. Det är den här liksom krocken som vi måste prata lite grann om. Att vi är, inte, är verkligen unga i huvudet. Alltså, åldern har ju fan ingenting med saken att göra. Och jag har lite bråttom. Det är som den här serbiska kvinnan som kom fram till mig efter en föreläsning. Och så sa hon så här, vet du vad vi säger i Serbien om livet? Jo, vi kallar det, livet är som en toalettrulle. Och i början när det är fullt på rullen, då drar man och tänker, det finns alltid kvar. Och sen i slutet så säger det bara drätt, och sen är det över. Och det är precis så, du vet, i slutet på rullen så går det mycket fortare. Och det är lite grann så jag känner att livet är som en toarulle. Det ska vi prata om i Kalmar, Piteå, Enköping och Malmö.
Verkligen. Mm. Ja. Vilken bra liknelse det här med toalettrullen.
Mm, visst är det.
Och det kan man relatera till. Ja. Just det här hur man på slutet så här, helvete, ja, det måste räcka.
Ja, exakt. Ja. Precis. Jag läser en sån bra bok nu som heter 4000 veckor som vi har på oss då. Om vi lever typ tills vi blir 85. Och han skriver det att det finns ingen som kommer att hinna allting som man tänker att man skulle vilja uppnå. Perfektionism eller total lycka eller någonting. Och det är så mycket det här mera med, alltså går tillbaka till buddhismen. Titta ner i golvet, vad kan du göra här och nu? Och ta ansvar för dig själv och sådana saker. Så att jag ska åka tillbaka till den här skidorten om några veckor och uppleva hur det är att åka i Alperna på våren då, för det är ju lite varmare där nere då. Och sen så när jag tittar tillbaka på de här åren som under pandemin, så är det ändå väldigt mycket. Jag tror så här att det är viktigt att reflektera över, som du gör, allt bra som har kommit ut av saker och ting. Och jag är inte helt inne på exakt allt bra som kom ut ifrån den här relationen. Jo, det vet jag ju. Jag kände mig älskad. Jag gjorde det. Och det var länge sedan och det var väldigt, väldigt speciellt. Så att jag ska utsätta mig för det igen. Och den där, vet jag har pratat med dig om förut, den där svarta, mörka gropen som jag ramlade ner i min separation då för många år sedan. När jag åkte ifrån honom den där söndagen, så åkte jag bara till en säng och la mig under ett täcke. Och så tänkte jag att nu kommer den där gropen. Men den gjorde inte det. Den var inte ens i närheten. Det var som att gick ut i en snårig skog och så, nej men gud, här har de planterat nya träd. Här finns det inga gropar. Och det var så tryggt att få ligga och gråta och vara ledsen och tycka förtvivlat synd om sig själv utan att behöva kliva ner i den där gropen. Och i gropen, man kan undra vad är det då, men det är liksom den här gropen som är full av självdestruktiva saker. Att känna att man inte duger eller att man inte är bra nog eller att man inte räcker till. Vad var det för fel på mig? Jag var helt befriad ifrån det. Helt befriad.
Och det är så häftigt, just det där att se, att få kvitto på sin egen utveckling. Ah. För det kan man verkligen se att du fick här. Både i mötet så var du en del i en jämställd relation. Det är två som träffas, inte en som ska se till att vi har det bra, utan vi är två där.
Mm.
Och det har du och jag pratat genom åren mycket om, det här med liksom en jämställd relation, vad det är, att det är... Det handlar inte om att vika lika många tröjor, utan det handlar om att båda två är lika viktiga.
Ja.
Att bådas behov behöver tillgodoses.
Ja.
Och det är ju häftigt att få uppleva.
Ja,
och
det var så häftigt.
Vad är det? Det kan jag säga är inte alltid lätt.
Nej.
Jag och Micke brukar säga att man vet att man har en jämställd relation om båda två känner sig som förlorare.
Ja.
Båda har liksom kompromissat, fast så skrattar vi över det.
Ja.
Men det finns ju någonting enormt, liksom, vad ska man säga, tillfredsställande. Helt plötsligt dök upp engelska ord i mitt huvud.
Aha,
så här,
okay.
Fulfill. Alltså ja, just ja. Att det är det så här, ja, båda.
Fulfillment, att man känner sig hel på
exakt
något sätt.
Att det blir. Och också det här att du förstod att relationen inte var meant to be längre.
Nej.
Men att det har absolut inte med dig att göra.
Nej.
Och det var verkligen så när vi gick där, och även vi har ju pratat en del efter, så har du aldrig landat i att slå på dig själv.
Nej,
och det är så coolt. För det är ju så med sorg. Alltså man säger så här, jag beklagar din sorg. Det ska vi ju inte göra,
nej,
jag beklagar din förlust.
Exakt.
För sorg är vackert. Ja. Alltså det är smärtsamt, det är brutalt, det är liksom så. Men det är ju bara i proportion till att något var betydelsefullt. Så skulle man inte känna sorg, så är det som att det där var inget viktigt för mig. Jag kunde gå vidare utan problem. Mm. Så.
Mm.
Så att sorgen i sig är ju faktiskt ren och vacker och respektfull, för att den visar att det där var någonting som var betydelsefullt.
Ja, och den är det när vi har, tänker jag, inte någon sten i skon. Alltså att det inte finns någonting som ligger där och gnager, att det är någon, något svek eller någon som har gjort illa någon. Och jag vet, vi har ju pratat om det mycket med, när jag pratar ju mycket om pappa. Och när han försvinner, så vet jag du sa till mig någon gång att det kommer bara att vara fin sorg. Ingenting annat. Ni är klara, inte klara så, men vi har liksom ingen beef, om vi nu ska prata engelska, emellan oss.
Ja, men verkligen, för det finns inget som är... Du behöver inte ha dåligt samvete för något.
Nej.
För finns det någon som har engagerat sig i sin förälder till fullo, så är det du. Ni har pratat om allt, så att det blir bara vackert och rent. Inte det här som är jag borde,
nej,
jag varför, liksom den där typen av, för det är ju extremt smärtsamt.
Jag fick ett meddelande på Instagram. Jag brukar säga när jag pratar att man får aldrig underskatta att man alltid inspirerar någon annan. Alltså aldrig, vad du än är, i vilket läge du än är, i vilken position på ett jobb, vilket jobb du än har, varje gång du kliver ut bland andra människor så inspirerar du någon annan. Och det behöver man inte ha en massa följare för att göra, utan det gör man om man håller upp en dörr eller om man liksom släpper fram någon i kön, eller så, du vet, så då inspirerar du någon annan. Och jag brukar ju ibland, alltså jag har ju Låter jättegott. Låter som, alltså jag har, alltså, men jag tycker ju att jag måste göra någonting med dagen. Så, ha någon kul. Så ibland så har jag en bestämning för att jag ska göra någonting spännande. Någonting som jag inte har gjort. Så häromdagen så åkte jag buss till Henriksdalsberget. Där har jag aldrig varit. Och så satt jag och tittade ut och så åkte jag tillbaka igen. Det, så det är sådana här lite, man kan göra något kul. Men ibland så brukar jag ha så här att idag ska jag se till så att de jag möter, några av dem jag möter, de ska få någonting som gör att de pratar om mig hemma sen ikväll med sin familj. Vet du, jag mötte en person. Så. Och det blir jättekul. Det blir asroligt. Alltså, du kan lämna lite extra dricks eller du kan köpa en blomma till någon som jag köpte blommor till några som jobbar på en butik där jag alltid går och sådär. Men i alla fall så var det en som sa till mig på Instagram idag att jag blev så inspirerad av att du spelade in och intervjuade din pappa, för det har jag skrivit om. Så jag ska filma och intervjua min mamma innan hon går bort. Och jag blir så glad när jag kan... Alltså jag pratar om allt. Jag pratar om väldigt mycket. Och jag vill på något sätt... att jag vill att det ska hjälpa någon annan. Annars är ju det som jag har varit med om inte något värt. Liksom. Jag vill att det ska hjälpa någon annan. Och på mitt Instagram fick jag också en tjej som skrev... Hon sa att jag har... Idag googlade jag hur överlever man en separation. Och jag hittade en intervju med dig och så skrev hon jättelångt. Vi slutade med att nu känner jag mig inte ensam. Och det är ju på det sättet liksom, varför sitter jag och pratar om det här? Ja, men det gör jag för att det finns flera som faktiskt, vi kan vara till för någon annan. Det måste ju vara meningen med livet, tänker jag.
Ja, men verkligen. Och det där är ju, apropå allt prat om framgång, så är det ju så att för mig så är framgång bland annat att vara generös.
Mm.
Och att jag har exakt samma motiv till att jag delar med mig av allt det jag har valt att dela med mig. Och det är för att jag vill ta bort skam som är osund och lägga den där den hör hemma. Jag vill inte att människor ska gå runt i sina liv och hålla upp en fasad. Jag vill att vi ska våga prata lite mer om vad som är viktigt på riktigt. Mm. Och då måste någon börja. Och det behöver inte vara dramatiskt och stort. Det kan vara precis som du säger, i det lilla.
Mm.
Gör inte så att... För så är det också en del som säger, ja, fast jag har ju inget som är så stort att komma med. Ja, men det är väl jättebra, för det är ju få som kan relatera till det stora. Mm. Utan våga vara i det lilla en som faktiskt då... väljer att påverka, som väljer att inspirera, som väljer att visa vägen. Det tycker jag är fantastiskt. Alltså, vad som är meningen med livet är ju, som du och jag ofta brukar landa i, så här, det är ju att skapa mening i livet.
Exakt.
Och att då kunna göra det för någon annan.
Ja, och det är ju inte att man måste, det här är så viktigt, det är inte det att man måste ha, vad gjorde du idag? Jag räddade ett liv och jag gjorde hjärt- och lungräddning och sen så, du vet så här, grävde upp en hundvalp ur en brunn. Det är inte det, utan det är de här små sakerna, de små sakerna. Och jag vet ju att det, alltså inom situationstecken, betalar sig. Att du möter någon sen som säger att, vet du, du hjälpte mig utan att du visste om det. Du såg till så att jag klarade det här utan att du visste om det. För att jag såg att du skrev om det där eller du pratade om det där. Det är ju det är liksom det största vinsten man kan ha eller få. Så därför så kommer jag aldrig att sluta prata om. Och vet du, vi har ju pratat om det du och jag någon gång, att gud, nu står man där och tjatar om sina allt som hände i livet och så. Och så sa du så här, ja, fast det är första gången för någon som sitter i publiken.
När man står på scenen.
Ja, när man står och pratar om det där som man är så trött på att höra själv.
Ja, och när man har det förhållningssättet, att det finns någon här som inte har hört, som befinner sig någonstans, då blir det inte tjatigt.
Nej, exakt.
Då blir det med en enorm ödmjuk tacksamhet över att tänk att just jag fick förmågan att ta erfarenheter, vända det till någon form av kompetens som jag kan ge vidare.
Mm.
Det kan man aldrig tröttna på.
Nej.
Då är inte historien i sig eller exemplet i sig någonting som vi tänker att det här har jag. Men jag tänkte lite på det du var inne med pandemin där. Det här är ju någonting som har kommit gott ur pandemin. Att människor har börjat prata lite mer om hur det egentligen är.
Ja.
Det märker man ju mycket när man är ute och jobbar med grupper och så. Att en grupp har, det hände så mycket. De var tvungna att veta lite mer om varandra när de jobbade i Teams.
Ah.
Så här, är du hemma själv nu eller är ni två som sitter hemma och jobbar? Ja, det ser ut som att ditt kontor är på toaletten. Stämmer det? Ja, försöket är upptaget för där sitter liksom min fru. Så att just det här att vi har varit tvungna för att det var så mycket som var så ovisst och stort. Så slutade vi gå runt och liksom hålla oss så här professionella. För det är ju inte icke-professionellt att vara personlig. Tvärtom.
Nej, precis. Och jag menar, det där är ju... Alla har ju delat samma sak. Det finns ju ingen som bara, nu förstår inte jag vad ni pratar om. Pandemin, det har jag inte hört något om. Alla har vi dragits med i samma sak. Och ingen... Alltså där måste man ju sluta försöka vara perfekt. Det är så spännande. Alltså att jag hade ett gäng fantastiska människor på en, eller i en kommun, chefer i en kommun, som ser till så att vi har det tryggt och bra och så. Den här kommunen är inte så stor, så det var 50 chefer ungefär. Och då sa jag det, vi pratade lite grann om ledarskap. Och det pluggade ju jag då under pandemin när jag blev av med alla jobben. Så satt jag där och pluggade. Och jag fick lära mig så mycket som jag tyckte var spännande. Och då sa jag det att om jag ska följa dig så får ju inte du vara perfekt. Alltså jag vill ju inte följa en chef som kan allt. Vad ska du med mig till då? Så du måste ju ha någonting där du kommunicerar att det här är jag lite dålig på. Och då är det en chef som säger, ja fast jag kan allt. Och jag bara, ja men då måste du utvälja någonting som du inte kan. Det kan vara så att du är lite sur på måndag morgon. Alltså jag är inget bra på måndag morgon. Så att man får in det här. Måste vara, vi kan inte hålla på och ha en fasad längre. Vi måste förstå att alla människor bajsar. Alltså det är inget konstigt. Alla människor måste förstå att, eller vi behöver ändå förstå att det är ingen som förväntar sig att du ska vara perfekt. Det är bara du som förväntar dig att du ska vara perfekt.
Ja, och om det nu är så att man har jobbat med den saken man har jobbat med så saker bara fungerar. Det har man ju inte alltid gjort. Då får man gå tillbaks och relatera till när man själv lärde sig någonting. För ska jag leda någon annan på vägen så är det ju så att om den personen för mig verkar perfekt... Mm. Då kommer jag aldrig blotta min otrygghet. Jag kommer aldrig våga ställa frågor. Så att bjussa då på när du var ny, när du gjorde ett misstag, när du lärde dig någonting. Så att de känner att här behöver man inte vara perfekt. Här får man vara nybörjare, här får man försöka. Här finns det ingen fråga som är för korkad. Så möts vi ju.
Exakt. Mm. Jag läste om Richard Branson som har en sån här miljonär som har Virgin Airlines och så. Han har ju sagt det att jag tycker inte om intervjuer. Jag mår jättedåligt av att intervjuas. Och det kommunicerar han till sina medarbetare. Så de är liksom där. Ja, men vi hjälper dig och så. Jag hade en ekonomichef på ett företag. Och han sa så här. Han är ekonomidirektör var han. Alltså, jag hatar Excel. Ja, bra! Det hade ju varit opraktiskt om du hatade budgetar och sånt. För det hade inte varit så bra i ditt jobb som ekonomidirektör. Men hata Excel, det kan man väl... Och att kommunicera det till sina... Är du med? Så att man liksom säger att det här är inte jag så bra på. Och så berätta det. Det var någon som sa till mig på Instagram också. För jag har så mycket folk som jag pratar med där som är så roligt. Och så var det någon som sa, åh du ser alltid så fräsch ut. Och jag bara skrev tillbaka, tror du att jag tar bilder på mig när jag ser ofräsch ut? Alltså jag ser ofräsch ut 90% av tiden, men då tar inte jag någon bild utav mig. Och därför liksom, man får tänka lite grann på vad man ser. Det är ingen som är perfekt. Om alla la sina problem i en enda stor hög, så finns det ju någon som har sagt så här, att då skulle man vara jävligt snabb på att ta tillbaka sitt eget.
Ja, jag har varit med när man har gjort gruppövningar med det.
Nej,
att lägga sina problem i en burk och alltså på riktigt illustrera det. Så, nu kommer jag runt med burken. Så nu undrar jag, vill ni bara dra och få vilken annans problem som helst? Och då var det ingen som ville det.
Nej, gud!
Så det var jättehäftigt i en grupp att också visa det. För det är en sak att så här,
ja, det
prata
var ju
om det.
Spännande.
Så att alla fick skriva ner, alla la i den här burken. Och sen så sa vi, jag och en annan kvinna, nu tänkte vi gå runt och så får ni bara, det är bara ner. Och då såg man hur de så här, hela systemet, så här, just det. Så att,
tänk det kan... om man får en otrohetsaffär eller om man får en konkurs på halsen eller en sjukdom eller någonting. Nej, usch. Ja, nej, men jag har lärt mig. Vi pratade ju om det i våran podd, eller den podden som du och jag hade tillsammans förut, att jag sa någon gång att nej, tillit inte min grej. Det är...
Du sa så här, tillit inte min grej, jag älskar kontroll. Jag vill ha kontroll. Ja. Och tänk vad bra du har blivit på tillit, Kristina.
Ja,
fasiken vad du har övat.
Ja, verkligen. Ja, Det har jag verkligen fått. Jag var på träningsläger i 3 månader, kan man säga.
Ja.
Mm. Nej, det var underbart med tillit.
Ja, visst är det det.
Underbart.
Det är ju lite underbart. Mer liv i det än kontroll.
Ja, det är det verkligen. Och det är också en fallskärm. Det är lite grann som man tittar på film eller någonting, så har de så här, åh, nu måste vi rädda hon som är på översta våningen för det brinner, och så blåser man upp en sån här jättestor, du vet, landningskudde, och så hoppar den här personen, så bara faller den. Så det är tillit för mig idag, att det är ett skydd. Det här är också viktigt. Man vaknar ju liksom inte en dag och säger bara, gud vad mycket tillit jag känner idag. Eller man vaknar inte en dag och säger, gud vad jag känner mig trygg i mig själv idag. Undrar vad jag åt igår. Det gör man ju inte. Utan det måste jobbas på.
Och det är precis som att man vaknar inte en dag tyvärr och bara, gud vad bra kondition
jag
har.
Eller man vaknar, och gud vilka magrutor jag har fått i natt.
Nej.
Men det fattar vi. Exakt. Varför fattar vi inte? Och jag blir så provocerad. Mm. Inte, men jag blir så här, när någon frågar så här att, ja, men hur gör man för att liksom, ja, men alltså, tror du att det liksom är, alltså, nej. Du får inte det av att du dricker mycket mjölk eller att du går ut och springer i skogen eller åker på spa. Du får det genom att utsätta dig själv för saker, göra jobbet, sitta och reflektera, fundera på, vänta lite nu, varför reagerade jag på det där sättet? Ha någon att bolla med som inte liksom dissar dig. Det är att träna sig till att bli stadig.
Precis, och det som händer ju mer man tränar, det är att den här reflexen av att hela tiden bedöma saker som bra eller dåliga. Mm. Alltså det är så lätt, vi vet ju om något var bra eller dåligt, utan det intressanta är, vad var det som hände? Vad kan en orsak vara till hände? Finns det någonting som jag kan lära mig av det här? Istället för att fastna i just det här, gud så dumt.
Ja, ja.
För det måste jag tänka. Vi kan ta lite Will Smith här på slutet. Mm. Det blev ju så stort över hela världen, och det finns väl ingenting att säga över att det var fel. Alltså så här, det är så, för mig blir det lite så här, ja, det där var ju inte bra.
Nej.
Det är ju ingen som säger det där var bra.
Nej.
Jag tycker att det var spännande att se hans egen reaktion. För jag tror att när han gick upp där så var det inte så här ett agerande. Så här, typ, nu tror jag att jag ska resa mig upp och så ska jag gå fram och klappa till honom. Utan ibland reagerar vi bara. Och jag har tittat på den här filmen, och det finns lite korta och så finns det lite längre klipp. Och jag tycker att det är så intressant ur ett psykologiskt perspektiv att se. Det är som att när han sätter sig ner så fattar han själv vad han har gjort. Och den skammen som kommer är så smärtsam så han börjar gapa.
Mm.
Den här reflexen över att så här, för att på något sätt försöka så här, försvara det som har skett, så gör han det om möjligt ännu värre.
Ja.
Det där är så intressant ur ett psykologiskt perspektiv att se hur skam kan fungera. Så att jag vill vara tydlig med nu, alla poddkompisar, ni fattar att så här, det där var inte bra gjort. Punkt. Inget snack om saken. Men det är intressant att studera såna här händelser. Inte bara fastna i det korta i om det var bra eller dåligt. För det är inget snack om att det var dåligt. Punkt.
Precis.
Men intressant att se, vad hände i honom? För här har vi ändå en kille som vi tror nästan att vi känner. För han har ju varit synlig för oss. Inte bara i sina roller, utan en som har liksom, apropå då Instagram, postat mycket om klokskap. Så det här är en kille som faktiskt vill vara bra.
Exakt.
Vilket är ännu mer intressant att se vad faktiskt var det som hände.
Ja.
Det där är ju spännande att se. Inte bara domen över bra och dåligt, utan så här, intressant. Vad händer nu? Och också intressant att se vilken väg väljer han att försöka ta sig ur det här.
Ja.
Det är också spännande att se. Vi behöver fortfarande inte liksom älta huruvida det var bra eller dåligt. Eller försvara. Det behöver vi inte heller göra. Det finns väl ingen försvar i att man går och nitar någon på käften. Nej, det fattar sig själv. Ja. Och det är ju självklart så att hon, frun liksom... Det var inte så att hon så här slog honom och sa så här, snälla kan du gå fram och klappa till honom. Nej. Så att någonstans äger hon faktiskt själv rätten till att göra vad hon vill. Och allt det där, det fattar vi. Ja. Det är så här ABC. Ja. Det intressanta är att ta det vidare till nästa steg. Så här, det är EF. Det är nörderiet över människors liksom, reaktioner och beteenden och agerande. Så jag tycker att det ska bli intressant att se vad... I framtiden blir hans väg att försöka göra det här till någonting som blir utveckling.
Absolut. Ja, det ska bli spännande.
Kommer människor att vilja ta emot det?
Ja, och jag minns när jag gick utbildningen i självledarskap hos Yvonne då. Och när jag kom på att, nej men gud. Men det är alltså när jag är arg som jag kan lära mig mest om mig själv. För det var så. Ja, men varför blir du arg på det där? Och jag blir bara arg. Nej, fast det finns någonting. Nej, men sluta, lägga av. Jag blir bara arg, för så här ska det inte vara. Varför inte? Nej, men det ska inte vara så här. Och så bara petar hon på mig och petar och petar. Och så till slut så bara så är det som att man drar upp en rullgardin. Du vet, så bara flopp, 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 flopp. Och så bara smäller till där uppe. Och man bara, åh nej, är det därför jag blir arg? Och jag lärde mig så mycket, så till slut, alltså till slut, jag lärde mig, så jag kommer ihåg en dag när jag gick på stan. Alltså, är det ingenting jag kan bli arg på här? För att
jag vill förstå.
Ja, och ju mer jag förstod, desto mer sällan blev jag ju liksom arg. Ja, jag blir inte så arg så ofta.
Och det där längre. Är ju att ge sig makt och påverkanskraft.
Ja.
Att inte bara reagera, och när man då har gjort det, att då direkt titta på vad var det som hände.
Ja.
Inte så här ursäkta varför, utan ta reda på vad var det som hände.
Ja.
Skit i bra och dåligt, utan nörda in dig lite på vilka känslor väckte det här. Vad handlar det här om hos mig? Och finns det någonting som jag kan lära mig att utvecklas?
Ja. Jag undrar om Will Smith funderar på det. Jag undrar varför han blev arg.
Vet du, jag tror det. För jag, så mycket tycker jag att jag har fått en bild av att han vill vara en sån person. Så jag tror verkligen att han gör ordentlig liksom, reflektion och inventering kring vad det var som hände och hur och varför. Och det ursäktar inte ett beteende.
Nej. Det
men
det
ger oss möjlighet att utvecklas.
Jag har gjort mig av med min bil.
Var det en sorg?
Nej! Nej, utan det handlar om det här med att, för du vet ju, vi pratar ju om det också någon gång. Jag blir så arg på andra som kör bil. Alltså idioter. Ja, men idioter allihopa. Kör fel och kastar sig och tutar och så. Och då sa ju du till mig, kommer du ihåg det? Då sa du till mig, men Kristina, du är rädd. Nej, jag är inte rädd. Jag är arg. Kanske inte. Så här, du kan ju, kanske. Och så plockade vi ner det här. Och jag bara, men gud, jag är rädd. Och det har liksom inte gått över. Så till slut så kände jag bara, nej, fuck bilen, jag säljer den. Eller jag lämnar tillbaka, var en tjänstebil.
Och det där tycker jag är så coolt. Nej, men jag tycker att det är så coolt just att vi sa att det här med att begränsa sig för olika saker. Och så utsätter du dig för att åka skidor och inser, det här var ju kul. Och du utsätter dig för att då köra mer bil och landar i att så här, det här var inte så kul.
Nej, exakt.
Så att allt måste inte bli, utan direkt prova så du vet att så här, nej men jag insåg att så här, det blev bättre absolut men inte kul.
Nej, inte kul.
Nej, inte kul. För inte kul. Det är för många där ute som du inte har en aning om vad de tänker göra och inte göra och är på väg och kan utsättas för. Vi måste avsluta nu.
Ja, det måste vi.
Ja, men du kommer ju tillbaka. Det är så skönt att veta.
Ja, och vi ska väl prata någonting i veckan kan jag tänka.
Det kommer vi göra. Det kommer vi mer göra. Än en gång. Ja. Ja, tack snälla för att du ville hänga med mig och poddkompisarna.
Tack för att jag fick.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.